Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Då är Ridklubben-podden tillbaka med ett härligt avsnitt. Hej Rebecka.
Hej Gry.
Sommaren har ju trätt i kraft. Vi har ju förut gjort lite uppehåll på sommaren.
Ja.
Men nu tänkte vi att vi gör inte det. Däremot är vi inte superduktiga på att lägga ut nya avsnitt exakt var 14 dag som jag har sagt.
Nej, kvaliteten känns ju bättre tycker jag.
Ja.
Eller hur? Och att det är intressant. Eller liksom att vi träffar folk som vi nyfikna på.
Ja, och vi har precis spelat in massa härliga avsnitt med massa spännande och duktiga hästmänniskor som kommer komma här. Så yeah. Att, det är kul att ni, du som lyssnar, är med.
Verkligen.
Och i det här avsnittet så kommer ni få hänga med oss till ett somrigt och varmt Stockholmsstadion under Global Champions Tour när vi träffade hoppryttaren Jörgen Larsson.
Precis.
Som är en härlig, tillfreds, en harmonisk människa av det lilla jag hann liksom lära känna honom när vi satt och pratade.
Verkligen. Han vann ju Six Bar i Falsterbo. Han hoppade 1,90 på grannens häst. Det låter ju helt sjukt.
Sex räcken på rad med två galoppsprång mellan. Så man höjer och höjer och höjer. Sen plockar man bort några hinder så är det bara tre kvar. Men det sista, då är det 1,70, 1,80, 1,90.
Det är helt obegripligt om du frågar mig.
Vansinnigt. Och han också har ett litet annat system. Han, som jag förstod det, så tävlar han andras hästar. Och mer eller mindre bara hoppar upp och tävlar.
Exakt, han är mer som en tävlingsryttare. Bara, skulle jag säga.
Flest starter av alla.
Exakt, han kan nog ha flest starter på ett helt år. Ja. Något meeting så startade han ju 30-40 start, tror jag.
Så honom så ska ni ska få höra vad han har att säga och vad han har berättat. Vad vi har att lära av honom för någonting i det här avsnittet.
Jättemot.
Hur är det med dig annars?
Jo, men det är bra. Just nu är jag lite trött. Mm. Det har varit en lång dag idag för oss. Vi har varit på Jägersro galopp, men det har varit jätteroligt.
Ja.
Jag har lärt mig nya saker, vilket alltid är kul.
Vi har varit här, jag var konferensiär för Hästarnas mästare, där P.A. Gråberg som är jockey, Selma Hammarström som vi alla kanske har koll på då, som har tävlat fälttävlan och hoppar,
ja.
Och Emilia Leo som är monterryttare och kusk har hon varit, tror jag, eller är, men mest monterryttare. Och
Pontus
Hugosson, som vi ju har poddat med tidigare.
Exakt.
Som är fältat. De tre, fyra har möts i ponygalopp, ponytrav och ponyhoppning på Jägersro i samband med riktiga galopplopp. Kul att få se en inblick i en helt annan sida av hästsportandet.
Verkligen. Jätteintressant.
Att träffa folk som är inne i galoppvärlden. Jag är aldrig, vet inte om jag har varit på galopp. Alltså jag har varit någon gång. Jag har ju faktiskt ridit en gång. Jag har ridit galopp på ponnygalopp.
Jag har sett bildbevis.
Kan lägga upp det på
Instagram-konto. Det kan vi faktiskt göra, det är kul.
Fick rida nordsvensk. Jag red mot Stig H. Johansson, kusken och lite sådana. Det var en sån här jippolopp.
Men vad roligt.
Fick en jacka med siffra. Kul. Tuffa, snabba glasögon eller vad det var. Du vet.
Fick du den här minisaden också?
Nej.
Nej.
Alltså saden, vi träffade en tjej som är jockey som skulle som red idag. Riktiga galopploppen.
Ja.
Den saden var som ett...
Hon hade den som handbagage.
Och det var den tunga sadeln.
Ja.
Den var så liten och lätt så att det var inte klokt.
Den kom hon. Hon kom med handväskan och sadeln under armen.
Christian Dior har ju en handväska som ser ut som en hästsadel. Saddelbag. Den såg ut nästan som den.
Ja.
Det hon hade. Kul. Den var helt sjukt liten.
Faktiskt. Det är knappt så att min dotter Agnes får plats i den när hon är två. Ja. Tre nu faktiskt.
Och sen så satt vi och pratade med P.A. Gråberg som är duktig jockey. Som ni kommer få höra den här podden framåt.
Ja.
Hans lättaste sadel väger 2 hekto.
Det är också, det är liksom...
200 gram.
Ja.
Det är chokladkaka.
Ja. Han sitter och rider på. Och hur styrbyglarna.
Nej.
Alltså.
Ja. Men spännande som sagt att få träffa en massa människor som är superengagerade i en helt annan sida av det.
Verkligen.
Det är samma djur, men en helt annan
sport. Ja, faktiskt.
Det är roligt.
Ja, det var väldigt
roligt. Det var en lång dag i alla fall. Det var en lång dag på galoppbanan, va?
Men det har varit kul. Det har varit jätteroligt.
Ja, kul.
Ja. Och hemma i stallet håller vi på att tvätta stallet. Unghästarna går på bete. Salsa går också på bete, men ska ridas lite hela tiden. Neomons går också på bete, men ska också ridas lite hela tiden. Det var de stora hästarna, eller hur?
Ja, precis. Och Moni, hon är på ett härligt rehabställe, för hon har haft en liten skada som hon har dragit till sig på något vis.
Ja.
Så hon ska få bara bättre på alla sina fibrer överallt.
Också lite för att ni skulle åka till Gotland, precis, Sylve, och det blir lite mäckigt. Alltså jag tror att det är toppen både för henne, ja, och er att vara på.
Exakt. Vi ska ju åka till Sylve på Gotland med Nickis ponny, och hon ska träna och tävla där. Och då var det perfekt att Moni fick åka till ett annat stall och vara där och bara gå på vattenband. Och
de tömkör, vad jag förstått.
De händertagen. Och vår ekoterapeut Camilla, hon brukar åka dit, så hon ska åka dit. Och,
exakt.
Så att hon kommer tillbaka i toppform.
Kul, ja. Hon kommer komma tillbaka och liksom sprakande så här, och diamanter typ, känns det som.
Så hon är på spa.
Hon är på spa. Ej, tråkig sommar. Jag vill också åka på spa. Får jag åka nästa år, Gry?
Men vi åker som sagt till Gotland om 2 dagar i talande stund. Och jag tycker det är lite läskigt. Vi var där förra året, men då var ju du med.
Nej.
Du är ensam.
Det kommer gå jättebra.
Häst känner. Tänk om han tycker det är läskigt, eller tänk om larmen på alla bilarna går och han tycker det är obehagligt.
Nej, men han känns ju superchill. Han är också van att åka mycket. Och... Nej, det kommer gå jättebra.
Okej. Okay.
Jag ska säga ska det få mer en värderad huva som ni kan trä på han om det blir stökigt. Men jag tror inte. Alltså, det lilla jag känner honom, så känns han väldigt chill.
Ja, men så är det ju. Men sen i övrigt, som du säger, de går på bete och det är väl så här, något litet sår och skor som ramlar av. Och de
jag får träna på min tappskokompetens nu. Jag är också glad att jag inte hovslag. Jag har bara dragit av skorna på unghästarna när de skulle ut. Det bara rans. Jag har inte fått på dem, bara tagit av dem.
Ja.
Så det, ja, de har ett tufft, tufft yrke.
Och apropå gå i hagen på sommartid, så vi har ju samarbete med Jackson.
Ja!
Och nu när jag skickade Moni på spa, då skickade jag med ett flugtäcke. Och så sa Nicky, varför har vi flugtäcke? Varför skickar vi med flug? Hon är aldrig bekymrad av flugor. Så man vet aldrig. Jag vet inte vad de har för flugor på spaet. Hon kanske behöver det. Det är skönt att ha ett, ja, i alla fall. Faktiskt. Men Neo, han gillar ju inte flugor.
Vi försökte. Jag brukar alltid prova att släppa ut honom för att se om det kanske funkar i år. Men ögat började rinna och han var som en prickig korv, stackaren. Alltså det är som att varje myggbett får en böld, liksom. Stackaren. Han är så tunn i sin hud, tror jag att det är, liksom, för det är ingen annan häst. Och i år är det inte så mycket bromsar. Det känns bara som att det är massa små mygg, typ.
Men alltså, så kolla in deras, för de har jättebra flugtecken och också jättebra flughuvor.
Ja.
Och det är sån här, flughuvor är en sån här grej som man alltid ska köpa 2 av.
Exakt.
Eller 3. Ja. För de, antingen kommer de bort.
De är också ganska bra på behöver att klä av sig de där i hagen. Och gå och leta efter dem. Det kan man göra, men ibland är det omöjligt.
Så hage full med tappade skor.
Flughuvor. Ska ni fynda, så åk till våran hage.
Ja, så det är tips. Gå in på jackson.se och kolla deras, ja, men överhuvudtaget att det rallyar inför sommaren. Men flughuvorna och täckarna är toppen att spana in.
Verkligen.
Ja. Nu så ska ni få haka med till Stockholms stadion. Sommaren 2022. Ja, nu är vi på Stockholms stadion. Det är lördag och halva Global Champions Tour är väl avklarad och vi sitter med Jörgen. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det är kul att vara i Stockholm.
Ja, bökigt sa du att det var.
Ja, lite bökigt är det. Om man kommer från landet så är det ju rätt så mycket med elskotrar och grejer. Man ska försöka låsa upp med telefonen och så att det tror man inte har så mycket att göra så man hinner med allt.
Och när man inte har så mycket att göra, då menar du att du är här med en häst?
Ja.
För annars så brukar du rida 17 hästar om dagen.
Jag brukar ha väldigt många hästar på tävling, men och det är egentligen inget problem för att jag har alltid hästägarna som tar fram hästarna, och så att stora jobbet är egentligen att veterinärbesiktiga och sadla upp och kolla startlistorna, så att jag är ju nästan på framhoppningen och bara rider, så att jag slipper ju allt det andra planeringen där. Så jag behöver ju bara vara 9 när det börjar på plats.
Men för jag läste någon tidningsartikel om dig också där man fick just känslan av att du så funkar nästan som en, man ska säga, en travkusk nästan, eller en jockey som hoppar upp och tävlar, kommer nästa häst klar, ja, sadlad och klar.
Ja, men så är det. Jag har ju mitt stall, har jag 9 boxar och min sambo har 4. Och så de hästarna sköter jag om och kör till tävling med lastbilen och ansvarar för.
9?
Ja, för jag har 8 hemma. Men Men de, och de tävlar inte samtidigt såklart.
Men du har en hästskötare med dig?
Ja, det brukar jag ha. Ja. Så att de har jag ju då ansvar för, och sen alla de andra som jag rider för, de har ju ansvar för sina egna hästar. Och kör dem till tävling med sina lastbilar och groomar själv och hela den här biten. Så att det funkar rätt så smidigt ändå, det gör det.
Men då har de sin egen utrustning och sånt också på hästarna?
Ja, det har de.
Och du, det bekommer det inte?
Nej, inte det minsta. Nej, alltså det tar jag, alltså just utrustning och sånt här, det är ju lite känsligt. Alltså man vill ju, så mina hästar, de har ju mina sadlar, de är utpassade till dem och vad de trivs på för bett och hela det här. Så att när jag väl får en häst på tävling så tar jag ju för givet att de har gjort samma jobb där, att se till att sadeln passar, att den går på ett optimalt bett. Och är det någonting jag inte gillar så kan jag ju säga till det till nästa gång såklart. Men,
typ
men,
jag vill testa det här bettet på den här hästen.
Ja, den blev lite för stark eller den blev lite för sig eller den blev lite för så att... Så att och så får de ju liksom jobba med det, allt man gör med en häst, med foder och vad den funkar bäst på för foder och om den ska vara ute länge i hagen eller kort tid i hagen. Så jag kan ju inte bry mig om allting, men jag ger ju gärna tips vad jag tycker.
Alltså, men hur många starter har du gjort som mest på en dag?
Alltså jag brukar faktiskt inte räkna, utan jag brukar bara kolla vilken som är den sista för dagen. Jag har varit som mest, vet jag, att jag hade 36 hästar med på en tävling. Och då var det ju typ en 3-dagars tävling, och så då gick de väl 2-3 klasser var. Så att det har varit det mesta.
Alltså bara huvudräkning.
Men det är 12 timmar typ på en tävlingsdag. Hur går det ens ihop?
Ja. Nej, så jag brukar alltid bara kolla. Varje dag på morgonen så kollar jag startlistan, vilka hästar som är anmälda, vilka som ska gå och när de ska gå. Och när
då tänker jag så här, du sitter på en häst typ hela dagen. Då, ja. Vad äter du då?
Jag äter inte så mycket.
För, men någon energi måste du ju ha för att orka.
Ja, nej, men jag brukar äta ordentlig frukost.
Och vad äter du då?
Det kan vara äggröra och yoghurt och någon macka och kaffe och juice typ. Och sen klarar jag mig. För att det dricker man så blir man ju kissnödig.
Exakt.
Och sen är ofta om man kanske har en liten paus. Ja, så ska man gå till kafeterian och så är det lite kö och så säljer de dagen. Så man har inte lust att sätta sig och räka i sig en dagens då. Så att,
nej, för det är svårt att rida om man är mätt också. Och man vill inte heller dricka för mycket.
Nej.
För då skvalpar det är mitt värsta. Jag kan inte dricka kaffe när jag rider, för jag kluckar i magen, det är hemskt. Det är också det enda jag kan tänka på, det klucket när jag rider lätt.
Ja. Ja, nej, men så att jag klamrar inte bara, är det riktigt varmt kanske man har lite någon mineralvatten eller något sånt man dricker lite grann. Men jag klarar mig rätt så bra utan att dricka.
Men du måste äta. När äter du sen? Middag?
När jag är färdig.
Ja, sen på kvällen.
Ja.
Det är därför jag har ett slutmål. Du bara, 18.32, då får jag äta. Och då blir det en ordentlig portion mat. Kanske.
Ja, nej, jag vet. De frågar... De hade en undersökning i ridsport hur folk äter på tävlingar, och så ringde väl då de som rider mycket, så sa jag det, nej, jag brukar inte äta på tävlingar, för de undrade, har du med dig mat, och har du gjort mat hemma eller har du smoothies eller vad,
det är det
gör
jag
du?
Också, du borde ha ett superknep på det här.
Ja, men så sa jag bara, nej, men jag äter i frukost och sen rider jag, när jag är klar så har alltid nästan hästskötaren ställt några öl i stallskåpet och så är det som 8 köttbullar ungefär, och så blir man lite full också.
Så kul.
Men det tog de inte med i tidningen.
Nej.
Vi får nu ringa någon annan, sa de.
Eller hur, du var ingen bra undersökningsperson.
Här får du vara med. Här tar vi inte bort det. Men det jag undrar om du, när du rider så himla många hästar med så högt tempo, i vilken utsträckning anpassar du dig per häst då? Eller får de anpassas efter dig?
Jag tror det är lite en kombination. Alltså, man säger upp till en viss klass, vi kan säga till exempel 1,30, så är det ju viktigast att hästen har så jämna galoppsprång som möjligt, kommer så rakt på hindret som möjligt och har så bra rytm som möjligt. Och sen så får man då förutsätta, om det är en talangfull och bra häst, att den löser det. Och sen när man då börjar hoppa lite större klasser så blir precision och småsaker viktigare. Så att egentligen så är det ju så att de flesta hästarna som jag rider ska ju utbildas för någonting. Och då är det ju nästan bra att man inte håller på med för mycket olika betsel och olika tricks, utan de ska lära sig att gå från start till mål utan att krångla. Så att det är inte hela världen om de skulle få ett riv eller om det inte är helt perfekt, utan de ska ju bara skaffa sig erfarenhet och lära sig. Sen får ju då förhoppningsvis nästa ryttare hålla på att krångla.
Men hur rider du? Tävlar du fyraåringar? Eller från vilken ålder började du?
Jag faktiskt, det gör jag. Men helst inte. Och det är lite grann att ofta så är det när fyraåringarna ska börja tävla, då har jag ofta upptaget med annat. Så att jag kan inte åka iväg på en tävling bara med någon fyraåring. Men det händer att jag rider fyraåringar, det gör det. Om det passar in.
Ja, men för jag tänker så här, vi säger att den är fem då kanske, ja, så att den ändå hoppat lite och är lite mogen, men den kanske inte går 1,20 redan, utan den kanske är lite efter som femåring, om man nu ska säga att de är efter, om de inte går i sin höjd. Hur tänker du då när du sitter upp på den här femåringen och ska börja hoppa den? Håller du bara rytmen och visar den hindret så får den lösa det själv, eller hjälper du den med avstånd, eller hur tänker du när du...
Jag hjälper ju... Alltså det viktigaste egentligen när man då sitter upp på en häst är att man snabbt känner av att den är rak, att den är så jämn som möjligt på bägge tyglarna, och att den tar liksom jämna steg, att man kanske inte behöver driva den, att den inte drar, utan att man hittar bara en jämn rytm i den. Och sen börjar man då hoppa, och så är man lite försiktig, man trycker inte på, man bromsar inte upp, man bara kanske kommer på lilla hindret, bara galopperar mot och kommer tokfel. Och då gör man exakt likadant igen och kommer tokfäll en gång till. Och sen tredje gången så kommer hästen, och då börjar den känna liksom att den sträcker sig efter hindret, eller den börjar bromsa upp på hindret, eller man känner att okej, nu är vi där.
Ja. Och sen är det bara, det är också lite ditt mål. Du vill att hästen ska själv lite
försöka taxera. Ja, den börjar jobba
med hindret. Är det risk att man gör den osäker, att man gör den lite otrygg?
Inte på lilla hindret.
Ja, okay.
Du skulle aldrig göra så och börja på en oxe kanske? Nej,
nej, det är i och för sig sant. Nej, men det blir just det att man vågar, och det är ju också liksom, man ser, i och med att man tävlar mycket så ser man ju någon som kommer kanske mot lilla hindret, och så börjar de bromsa upp hästen och så tar de en steg extra, och nästa gång så trycker de på lite grann, och så tänker man, oj, hur ska det gå när du väl ska in på banan sen? Alltså, så att just att man bara hitta flytet i hästen och elasticiteten, att den kan sträcka sig när den ligger en liten bit ifrån, och att den kan balansera när den är lite nära, så att man liksom känner av det.
Jag tror jag vill ju gärna hjälpa hästarna med avsprångspunkten. Alltså så att man tänker för mycket på den där avsprångspunkten. Mm. Och då är det ju lättare att man tar bort galoppsprång. Nej, lägger till galoppsprång. Alltså att man tar bort farten, tempot, för att så pricka hindret helt enkelt.
En häst har 3,5 meter långa galoppsprång, så den kan bara komma 3,5 meter fel och då tar den ett steg till.
Bra, det ska jag tänka på. Skulle du ha sagt till mig
stalltips.
Att jag ska... Ja, exakt, det är faktiskt ett bra stalltips. Okej, okay, och sen så det är en femåring, om du ska hoppa en häst som kanske är 7-8 och kanske har gått 1,30, vart startar du med den då?
Det är ungefär likadant, bara att man kanske börjar jobba lite grann mer med ytterligheterna, där man känner att den tar benen lite bättre, att den sträcker på sig, att den kommer tillbaka, men ungefär samma princip faktiskt.
Och hoppar du då den 1,30 direkt, eller tänker du att du, alltså hur bedömer du vad du ska starta för klass? Eller säger hästägaren, hej, jag vill att du ska hoppa min häst 1,30, och då säger du...
Ja, ofta de flesta hästägarna jag har är ju... har ju jobbat med så pass länge så att vi har ju, jag har koll på vad de har för hästar, vad de går för klasser, och jag har väl slutat lite. Innan var det ju mer så random att någon bara, kan du rida den nu? Ja, absolut, kör. Så, jag vet inte, det hände mig en gång, en som frågade mig om jag kunde rida hennes häst. Ja, men det är klart jag gör. Så jag kom bort i framhoppningen med den, och så hoppade upp och så red den ett varv, och så var det något problem med den, eller? Ja, i landningen så tvärnitar den och kastar av mig, sen sparkar den efter mig.
Tack för informationen.
Så var jag, okej. Det var ju käckt.
Och hur gick det?
Ja, det gick bra att göra det, men jag höll ju fast mig ordentligt. Jag tänkte inte trilla av. Nej, men så har ju slutat lite grann med mig. Att ofta om de kommer så, om det är en häst som kanske har lite bekymmer, så brukar jag säga, men då får ni komma hem och träna lite först med den, så att man säger att man inte, det är inte så kul för hästen heller. Eller man kanske då rider en liten klass och tränar i det eller så.
Så är så nyfiken på din väg till Stockholmsstadion, eller alltså där du är idag. För du är också en av de få, om jag förstått det rätt, som inte är uppvuxen i en hästfamilj eller på hästgård, utan en ridskolekille.
Ja, ja, faktiskt.
Kan du berätta om den resan? Hur kom det sig att den tog den här vägen? När började du rida på ridskolan?
Jag var nog 7-8 år.
Och hur fick du upp ögonen för hästarna då? För det är en lite känslig. Jag har en son som är 6 och han vill inte rida för det är superokult. Liksom.
Ja. Nej, det var egentligen tillfället att jag är väldigt förtjust i djur och hästar framför allt. Och så jag höll egentligen på med gymnastik. Och min syster var också gymnast och tränade på hög nivå. Och då var vi tvungna att vara i Landskrona och träna med henne. Och då blev det så att då var jag och min mamma tvungen att hitta på saker under tiden hon tränade. Så då spelade hockey och fotboll och så hade vi en dag över i veckan. Så är det något annat du vill göra? Ja, så jag skulle vilja prova att rida. Så började vi rida då i Landskrona ridklubb. Vi bodde i Helsingborg. Och så gick det rätt så snabbt att jag blev duktigare och fick flytta upp i en annan grupp. Och det var den enda dagen vi inte var i Landskrona, den gruppen var. Så då åkte vi alla dagar i veckan till Landskrona. Och så hade jag en fantastisk ridlärare där på ridskolan som hette Börje Edman. Som var remontryttare, eller hade varit remontryttare i det militära. Som var väldigt karismatisk. Och sen så blev det så att min gymnastiktränare, hans syster, hade ett stall med hästar och så åkte vi dit och red lite grann då på en shetlandsponny där, så tyckte han att om jag bara fick rida lite skulle jag snabbt tröttna så att jag kunde fokusera på gymnastiken sen, men det blev inte så.
Kolla, och så här sitter du idag. Jag tycker det är så himla kul.
Ja, men verkligen. Ja, men köpte du egen häst sen? Eller var det automatiskt att du började bara rida andras hästar?
Nej, vi köpte en B-pony som vi började rida och tävla.
Var det framgångsrikt då redan? Hoppade du från start? Eller har du...
Nej, alltså, det var ju inte sådana satsningar på den tiden. Utan då red man ju mest omkring och harjade. Liksom, man red ju i kapp på fredagen och tävlade på lördagen. Alltså. Ja. Det var liksom, nu är det ju till och med B-ponyryttarna. Det är ju matchning och grejer. Alltså, det är så allvarligt direkt från början nu med utlandstävlingar och kuppor och kval. Och...
Det där tycker jag är så himla svårt. Jag har en dotter som har en C-pony. Vi har precis köpt en D-pony nu. Men vi har haft C-pony 2,5, snart 3 år. Hon är ju bara 13.
Ja.
Och jag vill ju så himla gärna att det ska finnas kvar där ute och racea lite. Eller, och finnas kvar. Eller så här. Hon vill väldigt gärna tävla och tävla mera. Mm. Och hon drömmer om att tävla utomlands. Så hon vill ju rida liksom här.
Ja.
Så, och det är så svårt som förälder hur vilken utsträckning man ska så här hålla tillbaka eller uppmuntra. För jag tycker att det är så viktigt att man får kvar där lekfulla. Och, och det har hon verkligen också.
Ja, hon så här, hennes dröm var ju när hon köpte C-pon. Hon bara, jag vill kunna galoppera utan att hålla i mig. Och sådana vill man ju också ha.
Jag hoppas stockar i skogen. Och nu när vi köpte den här D-ponen, det var viktigt att hitta den här. Så det måste kunna gå rida barbacka på den. Mm. Och vi måste kunna hoppa stockar i skogen. Mm. Hon vill också kunna tävla och liksom klättra lite. Och så här, drömmer om att rida, ja men inte vet jag, men Jönköping och vad det nu kan finnas för kul grejer. Eller utomlands på sikt också. Alltså bara så där. Men det är svårt att hitta den där...
Mitt emellan, ja.
Ja, men avvägningen också som förälder i det lite hur man ska... Vad känner du där från ditt perspektiv?
Jag tror det... För det som ändå är viktigt är ju då som sagt för att inte hästarna är tävlingsredskap utan att man gillar sina hästar och framförallt då när man är ung. Så att jag tycker det är en jätteviktig bit och själv så var det så att början av min karriär så är det lite fälttävlan. Och det är ju en rätt så bra skola då för att då var man ju tvungen att ha dressyrtränaren en gång i veckan, rida lite ut i skogen och träna lite hoppning och så tränade man ju regionala hopptävlingar hemma omkring för att slipa på det. Och så det blev ändå en rätt så bra kombo där och att det inte bara blev liksom han tog i ponny med pelanbett som föräldern får leda in på framhoppningen och släppa och sen fånga när de ska gå ut igen liksom.
Nej,
utan så det var en rätt så bra väg tycker jag och kan väl fortfarande tycka just i unga år att det är rätt så skolande.
Hon vill ju gärna rida fält och jag är ju lite mot alltså. Jag tycker det verkar lite
Jag tror att det är bra. Hon
men på en låg, på låg nivå
exakt.
Så är det ju liksom just det här med att ja, men du vet som vi var ute då åkte på dressyrtävlingar just för att träna inför säsongen och så här och det blev ju ändå liksom ja, rätt så allsidigt och nyttigt.
Jag tror också det. Jag tror man får en ganska bra bredd. Mm. Liksom. Och sen kan man då
specialisera sig. Liksom,
ja. Exakt ja, om man ja. Vill köra banhoppning eller dressyr. Eller.
Nej, för det, är samma sak, det är samma sak i dressyren. Jag vet, förra året i Falsterbo så var vi där dagarna innan för att vi hade det här Seven Stars-grejset. Och då hade de ju ponydressyren där också de dagarna innan. Och de här små jättesöta flickorna, de var ju som dressyrtanter liksom, med dragna knoppar i nacken och ja. speglar i skåpen och tävlingsskåpen. Och så det är lite tidigt liksom att bli dressyrtant när man är 12 kanske.
Ja.
Och det var förr, så var det ju mer allsidigt. Det var ju rätt ofta, men alla hopptävlingar nästan var där parallellt dressyrtävling, så att det var ju många som tävlade dressyr och sen korta steglarna två hål och körde in på hoppbanan och tog ett varv liksom.
Exakt. Jag tror också att det är det där lekfulla man vill behålla liksom, så att det inte blir för allvarligt kanske. Mm. Men samtidigt som det är ju på allvar, eller så här, man får ju inte heller glömma bort att så här, det är ändå en satsning och man lägger mycket pengar också på sport. Det kostar ju mycket och då vill man ju också att man ändå tar det på allvar och gör ordentligt. Mm. Okej, men efter B-ponnyn då? När började du rida andras hästar? Och
det började jag rätt så snabbt. Jag faktiskt redan när jag gick i skolan där, så jag tog under tiden jag gick högstadiet, tror jag hade 13 ponnyhästar hemma samtidigt och drev verksamhet.
Men vadå med hemma?
Skönt att vi ligger i läv. Vi har innan sedan inga hästar alls.
Nej, gud, vi kan köpa fler.
Ja.
Nej, men jag red någon till försäljning och någon på inridning och någon på utbildning. Och...
Men då hade ni en gård hemma?
Ja.
Och då köpte ni gård för att du började rida och att du köpte, dina föräldrar köpte en ponny till dig?
Ja.
Och sen startade du en verksamhet då?
Ja.
Mamma, jag har en affärsidé.
Ja.
Då måste du också vara rätt företagsam av dig.
Ja, jag lagom är jag ju. Alltså, jag är väl egentligen inte superintresserad av pengar så. Men
det är ändå, jag tänker bara på affärsbiten. Att det ska funka och få hem dem och mat och planera. Alltså, om du nu inte har föräldrar heller som kan så mycket.
De har ju varit med på resan, så de har lärt sig under tiden också såklart. Och att vi köpte gården, det var egentligen mer att vi hade två hästar hade nu då jag uppställade på ett stall och så blev det de som hade det stallet hyrde det och blev uppsagda, så då var ju liksom hela, ingen i stallet hade någon stallplats och så köpte vi en gård och tog med oss alla från stallet där och så
då hade ni inackorderingar också hemma.
Så hade jag, körde jag på lite grann där med lite försäljning och lite så att
Okej, vad gillar du när du rider så många hästar? Vad gillar du hos en häst? Vad är det som gör att du hoppar upp och känner men det här är en Jürgen-häst?
Att den gör sitt bästa. För mig spelar det inte så stor roll om de hoppar 1,10 eller 1,50. Utan det är liksom att man känner att hästen gillar det och att det är någon mening med det. Alltså det är liksom det kan vara lika bra att hoppa felfritt på en häst i 1,10 som gör sitt bästa, som man kanske hoppar 1,50 på en häst som gör sitt bästa. Så att nivån där spelar inte så stor roll för mig.
Mm. Så brukar jag också tänka att jag är på 80 till 1,20. Jag är liksom ett hack ner.
Nej, det är ju prestationen där, att det kan ju vara jättebra gjort att gå felfritt 1,10, och det kan ju liksom vara jättedåligt att man gick felfritt 1,50 för man har skitbra häst. Så det är väl det jag gillar mest hos en häst, det är just inställningen att den är arbetsvillig.
Och hur gör du för att ställa om det? Jag är ju kvar på det där med när du tävlar 30 hästar på en dag. Men hur gör du för att ställa om från en häst till en annan?
Jag ställer inte om så himla mycket. Man känner ju, ibland kan det bli väldigt så, alltså att man gör väldigt snabba Det kan vara man är på något championat och någon gör sig illa eller någonting händer och då, är det ju, då får man ju upp på en häst och rakt in i kanske första kvalet i Falsterbo och då, då kan det vara lite, lite snabba ryck, men det är ju liksom det är samma med alla hästar, man drar bägge tyglarna så bromsar de och drar man en så svänger de och drar man en annan svänger de åt andra hållet och vill man rida fortare så klämmer man med benen. Så att,
nu när du visade hur du håller tyglarna.
Nej, jag håller så.
Du visade Jens Fredriksson greppet ju.
Nej, det har jag inte provat faktiskt.
Jag har testat, när jag skrittade häromdagen. Det känns skitkonstigt.
Ja. Det känns som att vi kör varann skettis.
Ja, jättekonstigt. Däremot så har jag börjat hålla, när jag tömkör så håller jag tömmarna som tyglar.
Mm. Det går inte.
Det gillar jag jättemycket.
Det tycker jag är jättesvårt.
Ja, nej, det gillar jag.
Mm. Ja, det är konstigt det där. Men om du har en häst, om du sitter upp på en häst som du tycker inte riktigt svarar för hjälperna som du önskar, hur snabbt kan man påverka en häst då?
Det är ofta så man kan påverka rätt så snabbt, det kan man göra. Alltså då är det samma sak där man försöker få hästen så rak som möjligt, börja lite halvhalt och så den börjar sätta.
Om du har en häst som går som en banan till vänster, ja. Hur gör du då?
Nej, men då försöker jag att räta ut den och förordna det så fort som möjligt.
Så, jag har jobbat med det i 2 år.
Har någon övning för att räta ut en häst som inte går helt liksom?
Det är ofta det som är viktigt, det är då att man har korta samlingar och att man rider rätt så mycket framåt. För att en häst som är oliksidig, när du samlar den blir den dubbelt så oliksidig. För att då blir ju den svaga sidan vill ju ta mindre vikt och den starka sidan bär ju det mesta. Så att man försöker undvika samling och om man då måste bromsa upp hästen. Man är rätt så snabb då, man kanske man gör en halvhalt, hittar bakbenen, lättar upp, rider vidare igen så man inte håller kvar halvhalten för då kommer den börja tränga och lägga sig. Så att det är väl mitt.
Det där är också ett jättebra stalltips.
Mm. Så att samlar man hästen så blir den dubbelt så oliksidig.
Jag förstår. Och då gör du egentligen bara, då renodlar du hjälparna lite. Så att du får den framför skänken på det sättet som du vill.
Ja, men känner man gör små och samma sak. Om man rakriktar så är det lätt så här att man rakriktar och så håller man kvar och då börjar hästen luta istället. Så man rakriktar och lättar. Och då tar det 2 steg sen är snegen. Så rakriktar man och lättar så tar det 3 steg. Och så är det snegen. Och så rakriktar man och så lättar man. Och så rätt vad det är så går man rakt.
Jag förstår. Okej, jag har en 5-åring då som gärna välter lite till höger. Ja. För unghästar har ju oftast, tycker jag i alla fall, att de vill välta lite åt något håll.
Ja.
Hur tänker du då om du har en unghäst som känner att vi välta lite?
Då är det, alltså är det när du svänger eller är det på rakt fram? Eller?
Nej, alltså mest när man svänger. Alltså vänder jag till höger, då känner man till hela hästen. Mm.
Det är bäst att ställa någonting och vända runt. En tunna, ett stöd eller någonting. För då så blir det att du måste rida rakt fram, svänga och rida vidare igen. Så då är det lättare för hästen att hålla balans.
Man hjälp och in med
för,
den sidan.
För det är samma sak också. Där. Ofta när de börjar luta då så börjar man hålla emot och då lutar de ännu mer. Så att man kan vända och lätta.
För känslan är ju att man vill knuffa henne till vänster. Mm. Liksom, du vet, med både skänkel och lite hand. Ja, liksom. Ja.
Och det får man göra, men då måste du ge efter direkt igen. Så att, för att ofta är det att man vill knuffa dem och sen håller man kvar.
Och då bär man dem.
Ja. Typ, då blir det ännu värre.
Ja, exakt. För rider man öppna, sen är hon ju jättehärlig. För om jag tänker att jag rider lite öppna och sen mjuk när jag rider rakt fram, då är ju hon kvar i det. Ett tag. Så när man vänder igen på nästa kortsida kanske, då välter hon lite och så tänker man att man puttar upp henne lite öppna och så är det bra.
Och så
blir det ju bättre, men det tar lite tid.
Så att man inte håller kvar det för många steg, för så fort den får bära mer och mer och mer så blir den ju tröttare och tröttare och tröttare och till slut så börjar den luta. Så att man är noga med att väldigt korta intervaller, att man kan ta öppna 3 steg, rakrikta, öppna 3 steg, rakrikta, öppna 3 steg, rakrikta.
Om du har ett tomt ridhus och så ska du hoppträna och så får du ställa upp 3 hinder. Mm. Vad ställer du upp och hur ställer du dem?
Jag brukar faktiskt vilja träna ganska enkelt. För jag tänker det att en avspänd häst gör alltid, jag tror att många tränar lite för komplicerat och svårt. Och så ska man träna lite, du vet, framåt lite ur svängen och tillbaka lite grann och då får man en häst som strätar emot och gör motstånd. Så jag brukar träna liksom enkelt, så det kan mycket väl vara då långsida, snett igenom långsida och just bara att hålla hästen rak och på jämna steg och liksom få den så avspänd som möjligt.
Så långa anridningar och
Gärna så här, du vet, att man att man hoppar ett hinder och så kanske rider ett halvt varv så hästen hinner pusta, blir rak, hittar balansen och sen kommer nästa hinder och så att jag är ganska långt mellan varje hinder just för att inte behöva ta tag och inte behöva börja göra saker utan att hästen får vara i fred.
Märker du de här elitryttarna som vi träffar? Mm. Att de tränar alltid så himla enkelt och så himla lågt och vi som inte är på den nivån, vi krånglar till det och har hinder och övningar och studsar och kombinationer och det är liksom vi hindrar överallt känns det som. Gör vi fel tror du?
Inte fel för det är ju så här att man behöver göra övningar så här för att gymnasisera hästen och den måste träna sig och hela det här men det är avspändheten är ju det absolut viktigaste. Det är ju alltid en spänd häst som river eller som gör tokigheter och ofta är ju hästar ganska duktiga på att streta emot så har man en häst som till exempel har svårt att länga galoppen. Om man alltid jagar den så kommer den ju landa och börja bromsa och liksom stå emot. Men om man då kanske gör så att man tar gott om tid på sig och kanske låter den ta ett extra steg. Då börjar den ju hitta balans och driv i bakbenen. Och så att man får inte liksom bli för nitisk med vissa grejer. Utan slappna hästen av så går det ju mycket lättare.
Men om man har en häst som är väldigt avslappnad då?
Ja, det är bra.
Som man behöver lite liksom spänst i.
Ja, då jobbar man med samlingar, alltså korta samlingar så att den blir snabb. Varje gång du gör en samling så kryper hästen framför skänklen och så rider du. Så får du då göra, när den börjar bli lite lång och tråkig så får du göra ny samling och så eftergift och så att det hela tiden fångar upp den.
Jag blir ridsugen.
Jag med.
Jag började tänka att...
Det är ju det här, varje gång vi poddar, man har så mycket motivation. Det är
verkligen.
Men vilken är din favorithäst då? Är det en liksom liten rallyräka som springer lite med huvudet uppe? Eller är det en stor häst som har stora rörelser och springer fint på tygen och hoppar flashigt?
Jag har väl egentligen faktiskt ingen favorit typ eller modell så. Utan det är samma sak där. Att det är ju... attityden och inställningen man brukar säga det liksom en häst som är stor som du får kompensera med ridning, den är för stor. En häst som är liten som du får kompensera och kanske stressa och jaga lite för att räcka fram, den är för liten. Och så att en häst då som är kanske stor och grov men kanske väldigt nätt och kvick att rida och sen kanske du kan ha en liten häst som har bra med räckvidd och så här så att det har egentligen inte så mycket med det att göra.
Alltså, nu var det ju några år sedan. Men jag läste också den där artikeln om 1,90-hoppningen.
Ja, alltså, sixbar-hoppningen.
Ja, i Falsterbo.
Berätta om det. Nej, var det var en år sedan nu.
Men... Och grannens häst. Ja. Hade du suttit på hästen innan?
Ja, när jag var yngre så jobbade jag hos Ulrika Hedin. Och av någon anledning så kan jag inte säga nej till Ulrika Hedin. Så hon ringde och frågade om jag kunde rida sixbar-hoppning och det kunde jag inte. Men det blev ju så.
Varför kunde du inte det då? För att du inte hade någon häst eller?
Nej, jag hade ingen häst som passade och den hästen som jag har, en häst som är bra på sixbar.
Vad är sixbar i alla fall?
Det är ju då du har sex stycken rättuppstående hinder med två galoppsprång mellan varje. Och så, det kallas också barriärhoppning då, så det börjar lågt och så blir det högre och högre. Och sen så då när det börjar komma de sista omgångarna så tar de bort antingen två eller tre hinder så att det är bara de sista hindren kvar då. Och det är rätt så kul så för publiken men idag så är man har rätt försiktiga hästar och så här så man behöver en häst med mycket kapacitet såklart. Och som är lite orädd för det blir ofta rätt så högt då.
Så, och lite mjölksyra, jobbigt för dem också.
Ja, det blir det ju. Så att, sen det blir lite paus emellan för att de andra ska hoppa och så här. Så att det är väl rätt så okej är det. Så har jag en häst då som är väldigt bra och vunnit ett par stycken. Och så, men så var han skadad för stunden. Så att jag hade ingen jag kunde ta. Och så tog jag och sa så här, ja men det är klart du måste vara med, det är ju 60 000 i första pris och sa ja det är klart. så ringde jag till grannen då och sa det kan jag använda Toronto i Falsterbo. Ja men det kan du absolut göra. Och så jag sa till då Anna att hon kör över honom till dig så kan du ju ha en hemma och träna någon dag då. Så de kommer ju lämna den och så tränade jag lite grann och så hästskötaren fick komma in och vi fick badat och flätat och lastat på dem på lastbilen och sen har satt på vägen ner, så tänkte jag, allt detta jobbet, det är ju inte ens säkert att jag vinner 60 000. Jag måste ju vinna det också. Det kanske inte är så bra idé detta. Så jag lovat han att vi skulle dela på pengarna då. Och sen för varje omgång den hoppar så till slut så var vi bara så många kvar att alla var på pengar. Så tänkte jag, nu går det jämnt upp i alla fall.
Ja,
så,
okay.
Så, nu tjänar jag lite grann. Så, nu gick det. Så det var roligt.
Men då slutade det med att sista hindret var 1,90.
1,90. Det var det nog, ja.
Alltså det är så... Då är det bara tre hinder kvar i den där räckan, eller?
Mm. Då har de ju... Alltså sist, jag vet inte om det är exakt så, men då är det ju kanske då att sista räcket är 1,90, näst sista är 1,80, det tredje sista är 1,70 då. Så det är en rejäl kombination.
Så du redan in i en kombination där A var 1,70?
Ja.
Alltså det är så... otroligt.
Det är så alltså, hur tänker du då när du
kom inte fel, kom inte fel.
Alltså, kommer man fel.
Man har ju oftast en häst som passar för ändamålet.
Ja.
Och då är det liksom inga problem med det hade man en häst som bara kunde hoppa 1,10, hade det varit skitläskigt såklart, va? Men eftersom man då har en häst som man vet att den passar till det och har stor kapacitet, så det kan ju vara, ibland kan man ju vara ute med en ung häst och tycker att 1,20 är hur högt som helst. Man tänker, shit, nu måste jag komma rätt på den också, annars kommer jag aldrig klara det. Och sen kan man rida 1,50 med en häst som man liksom är helt 100 trygg med. Jag tycker att det här blir bra.
För det tänkte jag på igår när jag kollade på hoppningarna här på stadion. Mm. Att för vissa ryttare så kan banan se ut som walk in the park. Alltså det ser så enkelt ut och det ser verkligen skitenkelt ut. Mm. Och för vissa ryttare så ser det typ som att det är svårast att de hela sitt liv.
Ja.
Och då är det ändå typ bara proffs här.
Ja, ja.
Vad är det för skillnad? Eller liksom, hur kan det ibland kännas jätteenkelt och för vissa blir det...
Ja, det... Jag vet inte. Det kan ju vara då... Alltså just när du kommer upp på den nivån som är här, så är det så att även om du har en riktigt bra häst eller en normal häst, så är det ju en... Alltså även en bra häst får du ta i och jobba, så att marginalerna är så små så att det kanske räcker att de kan ha en lite dålig framhoppning eller att hästen har en liten formsvacka eller att den har rest dåligt hit eller, så det är så lite, om man hoppar 1,20-1,30 så ja, men då kan ju hästen vara mitt i pälsfällning, men är klar det ändå, alltså, så att när det väl kommer på den nivån som här går, så är det så otroligt små marginaler att det kan vara liksom att hästen kanske inte är snorig eller någonting, men den har en liten
känning.
Ja, du vet ju själv när man vaknar ibland, så kan det ju vara en skittrög dag. Ja. Ibland går det jätteenkelt, va? Så har den hästen då vaknat och har en liten trög dag och den ska göra en topprestation, så är det inte så lätt.
Hur kommer det sig att pälsfällning påverkar dem så mycket, eller kan påverka dem så mycket?
Det är olika hästar reagerar olika. Och det är så att en häst, om man då tänker en vild häst, är ju att den kan inte leva om den har en dålig päls. Utan pälsen är bland det viktigaste för hästen. Och då tar kroppen från muskler och allting, vitaminer, för att sätta så fin päls som möjligt. Och då kan det ju bli liksom då att de blir lite ömma i musklerna, och blir de lite ömma i musklerna så belastar de lederna lite grann, så blir de lite ömma i lederna och så kan de vara lite håglösa, eller vad man ska säga.
Ja.
Och så klipper vi bort den.
Exakt, och så kämpar de på.
Ja, ja.
Exakt. Klämma ut den där stråna som du har precis tagit bort liksom.
Ja.
Åh gud, klippskäran har jag glömt att plocka ut från posten. Ja, nu kommer jag på det.
Ska vi hämta ut. Men om du då kommer in på en bana och så blir det något knas.
Mm.
Alltså att hästen hoppar jättedåligt på ettan, kanske river en grovt eller kliver om, eller du känner att så här, men gud vad konstigt det här känns.
Mm.
Fortsätter du då och har något tips, eller går du ut?
Jag tror i de flesta fall så fortsätter jag, om jag inte känner att jag verkligen tagit mig vatten över huvudet. Och det kan vara att man, för ofta är det så att om man har en dålig klass, så gäller det ju, för ofta kan det bli kanske man river någonting tidigt och så blir man besviken, så går luften ur en och luften går ur hästen och så blir det bara värre och värre. Men man ska se varje tillfälle att träna, så att om jag känner då att jag kanske river ettan, då försöker jag ju rida så bra jag kan resten av banan, så jag har det med mig till nästa tävling som förberedelser. Så att man vill helst inte, ibland kan det vara att hindren är för högt eller hästen inte vill, som man behöver avbryta. Men kan man fortsätta och liksom försöka och reparera och avsluta så bra som möjligt, så har man det med sig till nästa gång.
Och tänker att resten av banan är det som en träningsbana och att man inte tänker på tiden kanske på samma sätt?
Ja, utan man passar på att träna lite och hålla ut vägarna, se till att rätta galoppen och att
skola dem lite.
Lite grann.
Och vad är målen framåt? Vad har du för visioner för framtiden?
Nej, jag har väl...
Du har aldrig lockats av att åka utomlands och tävla och jobba och sånt?
Nej, jag tycker det är kul. Jag brukar åka kanske någon gång om året så, mest för skoj och se sig omkring lite grann. Men just att man ser som de ryttarna som är här på touren, som flyger hit och flyger de hem och hemma någon dag och flyger vidare till nästa tävling, och hästskötarna kommer med bussarna och lastar av hästarna och på med hästarna och hem hela natten. Och så någon gång kan jag tycka är kul, men inte så att jag skulle vilja jobba på det viset.
Och i februari har du aldrig känt att det hade varit gött att vara nere i Spanien nu?
Det var ju faktiskt.
Ja, det var det. Så du kände så?
Ja. Så när vi hade just nu här i februari, så var det hon tjejen som jag rider till här på tävlingen, som har opererat ryggen. Hon håller på att börja rida lite själv, men så ville hon inte rida 3 veckor i Spanien, så jag flög ner och red de 2 första veckorna. Och sen red hon sista veckan själv då. Så då hade jag en liten Spanien-tur.
Men då red du bara hennes hästar, eller passade du på att rida andra?
Nej, jag red bara hennes.
Det var du också semester, eller?
Ja. Hon hade en kompis som åkte med henne, så jag red hennes häst också. Så det var väl 5 hästar typ.
Och vad kom du fram till då? Vad är målen framåt? Det är bara att hålla det som det är?
Ja, hålla det som det är. Alltså jag trivs rätt som bra som jag har det. Det blir ju så här att vill man satsa lite mer, då får man ta bort kanske lite av unghästarna. Och det är samtidigt väldigt givande och roligt att hålla på med dem. Och så här. Så jag är rätt så nöjd med den nivån jag är på.
Det var skönt att höra.
Vad är målet med den hästen du är här med? För det är också hon som du, den du red i Spanien, eller hur?
Ja. Så att det är ju att göra så bra ifrån oss vi kan. Det är ju så här. Såklart skulle man ju gärna vilja vinna. Och han är en fantastiskt fin häst. Så han
är det är också Löfse Future Challenge du rider nu. Så nu är det också lovande hästar för framtiden. Kan man ju säga.
Och han är den som jag rider, är ju väldigt, väldigt fin häst. Och då är det så att man vill ju gärna göra bra ifrån sig. Men egentligen så är det viktiga är ju liksom att det är jättestor möjlighet för dem att få vara på en sån här tävling och vara med. Så att,
på en sån här arena.
Så att det viktigaste egentligen är att hästen har en bra, att man får en bra runda och att hästen har liksom bra erfarenhet med sig hem. Det är ju absolut viktigaste. Men sen om det skulle innebära en liten seger, så gör ju inte det.
Om det skulle innebära en liten seger, så gör ingenting.
Du måste ju vara tävlingsmänniska.
Ja, men det är jag.
Och vad händer om det inte går så bra?
Jag är väldigt lugn med det.
Ja. Har det alltid varit det? Eller är det någonting du har fått jobba med? Eller?
Nej. Jag tycker man kan inte påverka det som har varit, utan man kan ju bara kolla framåt. Så att gå och vara grinig för att det har gått dåligt, det är liksom, utan det är nästan att det peppar mig istället. Alltså, jag kan känna om man rider en häst, allting funkar perfekt och man vinner klassen. Det var ju bra. Vad gör vi nu då? Så jag tycker nästa
häst?
Mysig du låter, vad glad jag blir.
Mer intressant liksom, om det är någonting som ja, man känner att den vill inte riktigt och den spänner inte av och det blir lite bekymmersamt. Och så kanske man åker hem och så jobbar man lite med det och sen nästa tävling så funkar det lite bättre och hästen kommer till ro. Och, ja, så det är egentligen det som är intressant, vägen dit.
Då låter det som att det är det som driver dig mer än vinsten, kanske, eller?
Absolut, absolut.
För det kan ju vara ibland när man känner att så här, varför, vad håller jag på med? När det regnar och vattnet har fryst i stallet och det är jäkligt liksom. Ja, då behöver man ju den här moroten som man
absolut.
Gör att man vill fortsätta. Liksom.
Men du, stort lycka till imorgon och tack snälla för att vi fick prata med dig.
Toppen, tack själv.
Det var supertrevligt.
Verkligen.
Ja.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.